presentera mig lite kort, sa mötesledaren här, Olof. Och det ska jag försöka göra. Jag heter Claes. Jag bor i Motala sen i höstas. Jag har jobbat som pastor på lite olika ställen. Och nu bor vi här och trivs på Kanalvägen, håller jag på att säga, Verkstadsvägen. Och det kan ju vara min lilla presentation. Nej, men vi trivs väldigt bra här, Kina och jag. Vi har kommit tillbaka till en plats där vi sa att när vi blir pensionärer så ska vi flytta tillbaka hit. Och så blev det. Jag är väldigt tacksam för det. Och i övrigt så vaknar jag med lite allergi. Eller jag har allergi. Vi har utanför vårt fönster så har vi två stora härliga lindar. Och jag tror att det är de som spökar lite. Men visst är det skönt att sova med öppet fönster och frisk luft. Öppet fönster överhuvudtaget är väldigt bra i livet. Att tänka. Man öppnar fönstret. Ja, nog om detta. Jag är inte så bra på att svamla. Så det ska vi inte göra här. När jag tänkte på den här söndagen och predikan, så var det en liten tanke som kom till mig om en liten grej som jag inte använde, men min bror är duktig på det. Det här med en sån här liten stämgaffel. Och i musiksammanhang så använder man den för att liksom få hela helheten, alltså musikinstrumenten, att stämma ihop. Så funkar jag, att när jag får en sån här tanke eller ett ord, då kan jag inte bara stanna där, utan då måste jag gräva vidare. Och det var ju en hel historia som öppnade sig. Jag tyckte det var jättespännande det här med stämgaffeln, så nu vill jag berätta det lite grann. Och givetvis så har det att göra med predikan, så att jag kommer... Ja. Det förstår ni ju. Så när man slår den här i bordet så blir det svängning mellan de här skänklarna här. Det blir inte så högt ljud. Ska vi göra det? Tänkte jag. Se om det funkar. Hörde ni? En gång till. Bordet kommer i svängning med den här, som det är 440 hertz. Det är ju väldigt intressant, eller hur? Men det jag tyckte var intressant var att man kunde använda en sån här under pågående konsert utan att publiken hörde. Tyckte jag var speciellt. Så det finns mycket. Läs om stämgaffeln när du kommer hem. Nej. Men sen förstod jag att det fanns stämgafflar som man kunde använda på det medicinska området också. Det här kanske jag visste, men det här med stämgafflar var på medicinska området var helt nytt för mig. För det fanns det stämgafflar som var stämda i en annan svängning, så att man kunde kontrollera hörselledningarna i örat. Och så kunde man jämföra om det är bra eller dåligt på vänster och höger öra. Men inte bara det, utan man kan faktiskt kontrollera känseln på kroppen också. Visste ni det? Då har man en annan stämgaffel och då sätter man den i stämning. Och så kan man sätta den på ankeln här. Och känner personen då att det liksom vibrerar så, då har man bra känsel. Men om man inte känner det, då har man brist på B12. Så då ska man köpa B12. Det är ju bara en hel värld som öppnar sig här liksom. Och inte nog med det, då såg det att om man är till exempel ballettdansös, hur många är det, eller långdistanslöpare kanske någon är, om man börjar få ömt eller ont i ett område så här någonstans, då finns en annan sån här stämgaffel som man kan sätta i svängning. Och så kan man sätta det mot det ömmande området, och gör det då, förökar det smärtan då, då vet man, ah, då är det dags för vila helt enkelt. Och alla de här tre stämgafflarna, de är stämda i olika frekvenser. Så. Och jag tänker ibland att våra liv är som en liknar det här med en stämgaffel. Att Gud har tagit tag i våra liv, han har satt en grundton i våra liv. Någon blir stämd liksom till att höra, lyssna, ge en ton till helheten. Någon är stämd för att upptäcka det här med brister och behov. Och någon är stämd för att förstå det här med ömmande punkter och så vidare. Och Gud har lagt den där grundtonen, den där stämningen. Vi är ju alla olika, eller hur? Det är ju lätt att acceptera, men alltså, kolla runt för att se vad olika vi är. Ni behöver inte göra det. Alla är vi olika. Och ändå kan det vara så svårt att ta till sig det. Men vi är olika. Och det finns en grundton. Gud har lagt någonting speciellt i dig. Som gör att du kan vara med och stämma andra människor. När du liksom, som jag gjorde här, sätter den till någonting annat. Så blir det en resonans. Och man kan få uppleva att Gud är mitt ibland oss här. Det tycker jag är fantastiskt. Verkligen fantastiskt. Att upptäcka att en sån här liten grej i vardagen kan föra mina tankar till någonting större. Det är bra tycker jag. Och du ska förvalta den här, det här som är speciellt ton i dig. Det som är speciellt hos dig. Förvalta det. Och det är lite av förvaltarskap som jag vill dela idag. Från en text, men också utifrån lite egna erfarenheter på slutet. Och jag vill läsa här från Matteus 25, vers 14 till 30. Jag läser hela texten, så har vi det som en slags bas när jag talar sen. Matteus 25, vers 14. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare, lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Och den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Den som fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnade du åt mig och nu har jag tjänat 5 till. Och hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Och så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnade åt mig. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram och han sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte sått och samlar in där du inte strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du onde och late tjänare, du visste att jag skördar där jag inte sått och samlar in där jag inte strött ut. Då borde du ha satt mina pengar i en bank så att jag fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talenter. Ty var en som har ska få det i överflöd, men den som inget har ifrån honom ska tas också det som han har. kasta ut den odugliga kärnan i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Jesus, tack Herre för att vi bara får vara stilla precis där vi sitter och där vi är nu i livet. Helige Ande, jag ber att du låter var en få lyssna in din röst så att det blir på ett personligt sätt. Tack Gud för din kärlek som vilar över oss, i oss. Tack Helige Ande för vad du vill tala och uppmuntra och säga idag. Amen. Den här texten, den kom ju från ett eskatologiskt sammanhang, alltså tiden Jesu återkomst. Och i vers 13 så slutar ju den avsnittet med: vaka ty, därför ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Och så fortsätter det liksom. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Man kan säga att hela den här texten andas att Jesus talar om att vara vaksamma, lev med förväntan. Och under tiden som ni lever i förväntan, så förvalta det som ni har fått givet till er. Så en bra fråga är ju: vad har jag fått att förvalta? Vad finns specifikt hos mig? Vilken inriktning ger det? Vad säger jag ja till? Vad säger jag nej till? Och det är viktigt, därför att det är någonstans där som det kommer att växa, där rikedomen kommer bli i ditt liv. Så som förkunnare, vet ni, så har man många gånger tre heliga punkter. Idag har jag en punkt, men summerar ihop dem i tre olika, på tre olika sätt. Så det kanske är likadant, jag vet inte. Men min punkt här idag för det här textsammanhanget är: förvaltarskap innebär ansvar i Guds stora, stora generositet. Den är så stor så att vi alla, vad vi än tycker om oss, så finns det en stor famn, en generositet där vi kan leva våra liv, agera och förvalta och upptäcka och förmera saker och ting. Gud har tänkt det så. Det här ordet talang, talangjakten har man ju på tv. Det kommer just från ordet talent. Och såklart kommer det från franskan, och från början så kommer det från grekiskan. Från det här sammanhanget bland annat. Och i dagligt språk så kan ju talent eller talang vara en fallenhet som en person har för någonting som verkar bara funka väldigt väl i den personens händer eller så där. Och vi läser ju faktiskt i den här texten att den här rike mannen, han gav var och en efter deras förmåga, står det. Förmåga är inte det ordet, eller talang är inte det ordet som i den här texten används för förmåga. Ett helt annat ord, men ändå. Jag kan tänka att när vi läser den här texten så kan vår tanke gå lite fel. Alltså 5, 2 och 1 i räknevärlden är ju inte det så jättemycket, så om vi tänker. Om jag ska säga till mitt barnbarn som är 6 år: här får du 2 kronor. Det var väl mycket. Ja, skulle hon titta på mig, och så vet jag inte vad hon skulle säga. Men det är ju inte så mycket 2 kronor idag, eller hur? Även om hon skulle ge någon 200 lappar, så inte det, ja, det kan ju räcka till fika och några bullar, men, och lite till och bjuda kanske. Men det är inte så jättemycket. Men om du skulle ge någon 5 000 lappar, då skulle du börja prata. Då är du lite mer så. Hur mycket var de här talenterna egentligen då? Och nu kommer den avdelningen, Gösta bara, herre hjälp Claes. Han suckar för han vet att jag inte är bra på matte. Men jag ska ändå försöka förklara. En talent. Det var ju 1, 2 och 5 talenter. En talent var 6 000 denarer, och det säger ju inte väldigt mycket. Men en denar var en dagslön. En denar var en dagslön. Och en talent var 6 000 denarer. Så eftersom jag inte är så bra på matte så gjorde jag en sån enkel genväg. Alltså, det var ju ingen som arbetade kanske på fredagen eller lördagen, så att jag gjorde en liksom där. Om vi räknar med 300 dagar på ett år, då kan man liksom dela 6 000 med 300. Och det skulle bli, ni som är duktiga i matte, då skulle det bli 20 årslöner för en talent. Och hur mycket blir det då för 2 talenter? Det blir 40 årslöner. Och för en som har 5 talenter skulle det bli 100 årslöner att förvalta, att sätta i rörelse. Och ändå står i texten att den rika herren, han överlämnade sin förmögenhet till de här tjänarna efter deras förmåga. Men han kallade alla. Alla fick den nåden att liksom få den möjligheten, den här rika möjligheten i livet. En generös möjlighet. Nu, ja, det var, alltså, man kanske inte behöver exakt ta de där årslönerna, men ni vet, det finns en slags översättning som heter The Message. Och han som har gjort det, han säger att en tjänare fick 1 miljon kronor och en annan fick 2 miljoner kronor, en annan fick 5 miljoner kronor. Det är ju ganska mycket pengar faktiskt att förvalta. Så poängen är att alla fick en liksom en rikedom i livet att göra någonting med. Och jag tycker att det gäller oss, vänner. Vi är olika. Men vi har fått med oss någonting i livet som är gudagivet, som är en ton, som är en rikedom, som Gud har tänkt, wow, det här är det bästa jag kan ge. Det här vill jag ge, liksom. Och det står ju att de satte de här pengarna i omlopp. Alltså, de investerade. Och jag kan tänka mig att när han som satt, de som satte 2 eller 5 talenter i rörelse och omlopp, då var deras inriktning var det. Det var inte spritt på massa olika ställen, utan det var det här de var fokuserade på. Och jag kan också tänka mig att de var tvungna att säga ja till vissa investeringar och nej till vissa öppningar. Till och med öppna dörren så sa han, nej, det är ingen bra investering i det där. Det där lägger jag inte min kraft och min energi på. Och det talar till mig. Det jag har fått att förvalta, låter jag det vara mitt fokus liksom. Den som hade fått en talent, han hade ju fått så mycket pengar. I torsdags i veckan så var det en kille, ni vet, som skrapar på TV4-lotten. Och ofta så är det väl den sista rutan eller där som man ser hur mycket det blir. Så tänker jag, men det blir 100 000. Och så vann han 1 miljon. Och han var ju jätteglad förstås. Och så tänker jag, tänk vilka löpsedlar det här blivit. Om han i TV-rutan hade bränt upp alltihop. Nu funkar det inte så, men han hade grävt upp. Eller bränt upp alltihopa. Mannen som vann 1 miljon brände upp hela vinsten. Och ändå så är det som den här mannen gör. Vi kan ju tycka att det här är tokigt. Han har fått liksom mycket att förvalta. Men det fanns ingen koppling emellan mannens hjärta och den rike mannens vilja. Utan han tog inte till sig det överhuvudtaget. Utan han gräver ner det. Och så levde han ganska lång tid, står det, innan den här rike mannen kommer. Så levde han som om den rikedomen inte fanns. Och kanske är det det som gör att mot slutet av den här liknelsen så är det ganska skarpa ord. Och när jag läser Guds ord så här så kan jag inte låta bli en så reflektera. Så stannar jag upp och så tänker jag. Men fanns det någon gång när han liksom omvärderade sitt beslut? Fanns det någon gång som han blev sugen på att upptäcka eller fråga de andra tjänarna? Vad innebär det där att liksom investera och satsa och använda det man har? Men det verkar inte vara så, utan det som var hans herres vilja, det fanns inte i hans liv. Och det är klart, det här är förmanande och varnande ord till oss, såklart. Men också att det kommer en redovisningsdag för alla människor, tror jag. Och ändå så tycker jag att jag vill belysa de här två andra tjänarna. Deras ansvar utgick ifrån en rikedom som de hade fått i sitt liv. Och jag är inte säker på att de tänkte i banor av vilket ansvar vi har fått. För de visste att de här pengarna de hade fått, det var bara till låns. Jag tror att de tänkte i banor av vilken frihet. Jag som är en tjänare, jag har fått en frihet att förvalta det här. Jag har fått en frihet att besluta om den investeringen. Jag har fått en frihet att se. De såg att mellan sin herres vilja, uppenbara vilja, och deras förvaltande efter sin förmåga, så fanns det en frihetens relation. Ett liv i förvaltarskap innebär inte, tror jag, att se till att det jag fått liksom bara bevara, utan att veta vad man har tagit emot och använda. Och när deras herre kommer så säger han så här: du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket, gå in i din herres glädje. Ska något större väntar. Jag ska sätta dig över mycket. Alltså, det väntar en fest. Det väntar något mycket större. Och så kan jag inte låta bli att reflektera och tänka över Jesu ord när han säger så här: du var trogen i det lilla. Hallå Jesus! Det var väl inte lite att få ha så mycket att förvalta över. Och då tänker man, hur stort är det stora som väntar oss? Vi kan ju tycka att livet är stort och rikt många gånger och att vi har fått mycket, vi är tacksamma över det, och det kanske är den bästa lovsången du kan ge till Gud, tacksamheten. Men det lilla, står det här, och då tänker jag, det är bara en stor Gud som kan ha de perspektiven och tala på det sättet. Och det är din Herre. Det är din Herre som har kallat dig, som har tagit initiativet först och som har kallat dig av nåd och sagt, jag ger dig ditt liv, jag ger dig din personlighet, jag ger dig allt. Var fri i det. Var fri i det. Säg ja, säg nej. Investera där men inte där. Så vill jag summera ihop de här sakerna då i tre saker. För det första, den första tanken som jag får när jag läser det här och tänker så är det att Gud vill ditt liv. Gud vill ditt liv. Och därför så ska du inte jämföra ditt liv med någon annan. Gud vet vad du bär på. Gud vet vad du tycker du saknar. Han har följt dig ända sedan du öppnade dina små ögon. Och dina föräldrar gladdes, men Gud gladdes ännu mer. Ska jag få ge den här rikedomen till den här lilla bebisen? Och han har följt dig i alla svåra passager. I allt som varit mörkt, allt som varit besvärligt, i skolan, i utbildningen, i relation till människor. Gud vet, men han vill ditt liv. Och ibland kan den här jämförelsen med andra människors liv vara ett elände. Det är som själva livet blir gömt för oss. Och jag kan inte låta bli att fundera. Vem gömde det? Vem grävde ner den där? Vem var det, du? Var det någon annan? Ibland kan vi behöva starta om och säga, Herre, tack för vad du har gett mig att förvalta. Inte en dag till vill jag slösa bort det och tänka att du inte är med. Om du är inne i någon slags hopplöshet, något mörker, modlöshet, ska jag börja säga in igen. I det står din Herre. I det står din Herre och säger, frukta inte. Jag vill ditt liv. Och jag har gett så mycket. Du bara anar vad som kan hända när du går i förtröstan och tillit i min kärlek. Att jag vill ditt liv, mitt barn. Och nattvarden är en bra ny start. Det är en ny punkt där vi kan göra en avstämning med Jesus. Det är också en bra plats där vi kan säga, Herre, jag anar det, men jag har inte tagit emot dig, så jag vill vandra med dig. Nattvarden inbjuder till det. Ta vara på det. Det andra jag vill säga är att Gud älskar och jobbar tillsammans med dig. Det kan vara väldigt stor skillnad att jobba för Gud eller med Gud. Det kan vara väldigt likt. Men jag tror att nyckeln finns här i den här liknelsen. I den 21 versen där hans Herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i din lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din Herres glädje. När är man trogen? Det är när man vandrar inför Gud. Inte inför människor. Utan när man vandrar inför Gud. Man vandrar med Gud. Och jag tror att Gudsbilden har en väldigt stor betydelse i våra liv. Vem är Gud för mig i min ensamhet? Vem är Gud när ingen annan bekräftar mig? Vem är Gud när, ja, och så kan vi fylla på. Gudsbilden. Och den växer ju igenom åren, och den växer ju i bönen. Det växer ju när jag vågar tro att han verkligen älskar mig 100% fullt ut. Men gudsbilden är det som styr. Trogen i det lilla är trofasthet till Gud, att vara viss om att Guds godhet är i mitt liv. Han är för mig. Han verkar tillsammans med mig. Och jag tror att det här är någonting som den helige ande verkligen kan verka fram i våra liv. När vi vandrar så. Där den helige andes verk att ta hand om hela mitt liv och mitt inre. Hela vägen, ända tills vi är hemma. Och då kan det ju bli så här att det du har fått på ditt hjärta, som du upplever som en talent, det är du trogen i. Även om ingen står vid sidan och hejar på, så är du trogen i det. Och du kan vara viss om att när du är trogen i det, så bär du det därför att du har fått det från Gud. Och det ligger på Guds hjärta också. Det är en samverkan. Och det här tror jag inte bara kommer så där. Det har det verkligen inte gjort för mig, tycker jag. Sist så jobbade jag som en pastor i en mindre församling i 16 år. Och ni vet hur det är, mindre sammanhang. Då ska man vara med där och ska man vara där och där och där och där. Dela upp sig lite. Så kom pensionen och så fick jag möjlighet att jobba i Borås på en församling på ett ganska stort invandrarområde. 7400 människor, hela världen där. De hade egentligen sökt en ungdomsevangelist och fick bara en pensionär. Men de tog det. Jag tycker det var modigt. Men för mig var det en avprogrammering, jag vill kanske säga så, från hur jag tänker att jag skulle fungera som människa och pastor. Tänk dig att du vaknar varje morgon och tänker okej, och varit van vid att nu ska jag göra det här och det här som pastor förväntas av mig. Och så vaknar du upp och ingen står där och talar om det. Och den enda bönen var bara Gud, vad ska vi göra det? Ja, inget svar. Nej, jag går ner bara på området och får vi se. Och så märker jag att det är bara fullt av människor. Och så säger du hej. Och så är samtalet igång. Och titta på en människa. Vänder de bort huvudet. Respekt. Inte läge. Det där var en väldigt bra höst för mig. Där jag bara fick... bara märka hur Gud använder mig när jag vill vara tillgänglig. När jag inte har massa program, upptänkta planer. Saker jag skulle, eller ens. Och sen kom ju coronan. Och sen kom vi hit. Och så känner jag bara att Gud har fört mig vidare på den vägen. Min talent just nu i livet, det kanske ändras. Det är att vara tillgänglig för de människor som jag möter. Och då är det så bra att vi har en hund. Jag har inte varit så där jätteförtjust. Jag har hund, eller jag tycker om hundar, men ni vet hur det inte är. Ur och skur måste ut ändå. Men det har varit en välsignelse. Och för några veckor sedan, eller någon vecka sedan, där jag går vid kanalen. Och jag har bestämt mig för att jag säger hej till alla människor jag möter. Och ibland blir det något, ibland blir det inget. Men det har jag bestämt mig för. Och så såg jag på långt håll och så såg jag en människa som stod och tittade vid kanalsidan. Så stod hon så här. Och jag tänkte, kanske den här människan inte mår bra. Jag vill gå framåt. Och innan jag hinner säga hej så säger hon, ser du den? Och så sa hon namnet på någon fågelfamilj som jag glömt med ungar och så. Jag står här och väntar att de ska komma hit. Jaha, så vad spännande. Och så blev det, berättade hon mer och mer och så här. Och jag har min kamera med mig, jag tar bilder. Ja, det gör jag också så här, brukar göra, lägga ut lite och så här. Och så pratar hon vidare och jag brukar se så mycket. Men man får inte ha bråttom. Jag brukar ta 2 timmar på mig. Och så brukar jag se och så ser jag någon liten skalback i det här. Och så där. Hon tar 1 fina bilder. Och ni vet, man alltså, glömde det. Nu måste säga något om Jesus, glömde. Det är bara att hänga med. Vart leder det här samtalet nu? Och står vi där och pratar så tänker jag ändå. Jag vill ju säga om något om Gud ändå. Hon pratar om skapet, så kan vi säga något om Gud. Så där liksom försökte jag. Ja, jag följer väl inte. Skärp människan här, märker jag. Ja, säger hon. Ja, kom. Jag har hemma. Har jag 2. Jag har en bok. Och sen har jag en liten silverbibel. Silverbibel, tänkte jag. Ja, och så finns det lapp där i sånder. Brukar jag ta ibland och ett bibelord och så får jag lite uppmuntran och tröst och vägledning sådär. Men, och så tar jag den här boken. Där finns det många tänkare och filosofer. Det finns ju från Bibeln där också, sa hon. Och kan du tänka dig, sa hon. En dag så tog jag en lapp och det stod så. Och så öppnade jag bara så den boken. Och då var det från Bibeln. Ja, du ser, sa jag. Gud. Lite sådär. Och så pratade vi lite till. Och så skulle jag kände att det var en halvtimme det gått. Så jag tänkte att jag ska väl ändå börja röra på mig. Så gjorde jag det. Och då följde hon med. Och så kom vi fram till slussen. Och sådär. Och så. Och jag vet, ni vet, det är ju så. Man vet ju inte hur det går till. När Gud bara liksom får vara med och röra runt lite. Och så. Så säger hon någonting om naturen. Ja, då tänker jag på så när Jesus säger att se på blommorna och fåglarna. Så,
Den lappen fick jag i morse.
Ja, vad säger man? Man behöver inte säga någonting, eller hur? Det är bara Gud i det. Och då känner jag att jag blir så hungrig. Jag vill bli rikare i det här. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att tänka så här. Även om jag nu har talat om förvaltarskap och investera och hur du nu har uppfattat det. Så glöm det då och tänk att du fått en rikedom som Gud vill investera i människor genom dig. Bara vara tillgänglig. Ha inte så mycket upptäckt. Det är det som är problemet i vår tid. Människor har så mycket upptänkta saker i sitt sinne. Bara vara till som människa för en annan människa. Människa till människa. Den kristna församlingen är en sån rikedom till världen. Om vi bara går in i det här, tror jag. Ja, nu har ni ju suttit länge. Nu är jag snart slut. Eller jag menar, nu är jag snart färdig. Det är tredje och sista jag vill säga är att Gud har alltid det bästa kvar. I livet så kan vi komma till olika trösklar och faser och så där. Och terapeuter skulle säkert säga att en tröskel är liksom när du tittar bakåt och ser framåt och förväntar någonting ska komma. Och det ger nya perspektiv och sådär. Och jag tror att vi som kristna, vi kan säga att det bästa ligger framför. Oavsett var vi står i våra olika faser i livet. Och med ledning av det som står här, gå in i din Herres glädje. Så tänker jag att Gud längtar efter att få se dig. Gud längtar efter att få möta dig. Han följt dig från där du var. Nyfödd och hela livet och så en stor glädje för Gud att få möta dig en gång. Han är trogen, du är trogen, han är trofast och så vill han få möta dig. En sån stor glädje. Och jag undrar så här ibland, är det så att det här har blivit satt över mycket? Alltså att livet är någon slags träning, förberedelse för det som väntar i himlen. kan du fundera på. Ja, jag säger inte att det är så. Det skulle ju kunna vara så. Sen tror jag att det finns ett nu-perspektiv i den här liknelsen. Det bästa ligger framför. Gå in i din Herres glädje, står det. Och då tänker jag så här, och jag tror att det är så här, att Gud har en sån glädje att göra dig delaktig av den rikedom och glädje som finns i Fadern, Sonen och den helige Ande. Och jag tänker också på en annan förklaring på det, liksom när Jesus talar i Johannes 15, så säger han till sina lärjungar: jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Och jag har bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Och så säger han lite till: älska varandra. Vänskap, det är det bästa som ligger framför. Med Gud i evigheten, men också nu. Vänskap med varandra. Vänskap med Gud. Så jag tänker så här, att vänskap med Gud gör att du har med dig vänskap som bara är liksom öppnar andra människor på något sätt. I samtal kan det vara, man tänker när en annan pratar, vad ska jag säga nu? Eller man tänker, man är så upptagen med svaret, man tänker, kan släppa det. Du har en vänskap som är Gud. Det bästa ligger framför hela vägen. Låt mig få återknyta till den här. Tänk att vi faktiskt, där vi står i livet just nu, kan få säga: Gud, jag vill vara som den stämgaffeln. Jag vill det. Jag vet att du inte tvingar, men du i din kärlek och godhet ger den kraft som gör det möjligt att när jag relaterar till människor så blir det en resonans, en gudagiven resonans. Där vill jag vara. Förvaltarskap är något väldigt bra i ditt liv. Gud välsigne dig där du står med utmaningarna, svårigheterna, glädjen, allt vad det är. Gud välsigne dig att vara människa, gudamänniska. Amen. Jesus, tack Jesus Kristus för ditt ord som föder nya tankar och vilja och längtan. Men framförallt, Herre, du som är ordet. Jesus, sänk din ande över oss. I brödet och i vinet, Herre, låt oss få möta dig. Uppfyll oss. Tala personligt till oss, Herre. Lyft av bördor. Hjälp oss att släppa krampen med det vi håller tag i, som vi tänkte det där skulle jag väl kanske släppa. Jesus, tack för att du vandrar med oss. Och tack för att du är en rik Herre som har anförtrott så mycket till oss. Välsigna den här församlingen, Herre. Välsigna ditt folk i Motala. Gud, sök människor om och om igen. Amen.